Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnmaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby, där vi fortsätter serien om de politiska partiernas historia. Och vi har ju gått igenom redan 5 stycken olika partisystem. De första där det inte nödvändigtvis var Demokraterna och Republikanerna, men sen har vi ju gått igenom det 3., 4. och 5. systemet där det har varit en kamp mellan demokrater och republikaner, och idag är vi framme vid det 6:e partisystemet. Tittar vi tillbaks på slutet av förra avsnittet, så det här kaotiska demokratiska konventet 1968 blev en slags tydlig symbol egentligen och ett avslut på hela 60-talet kan man säga nästan. Valet av Richard Nixon till president startar ju också den republikanska förvandlingen som sen också kommer att kulmineras med Ronald Reagan då. Så perioden från 1968 och framåt mot våra dagar har då oftast kallats då för det 6:e partisystemet. Ett alternativt namn har också varit den konservativa eran då. Dels för att republikanerna dominerar i Vita huset, och dels för att republikanerna har gått högerut ideologiskt. Och dels för att också väldigt de få demokratiska presidenterna som suttit i Vita huset, alltså Jimmy Carter och Bill Clinton och Barack Obama, har heller inte varit speciellt vänster i sina ideologier då. Men det har också varit en hel del systemändringar som skiljer det 5:e och 6:e systemet åt, som vi ska titta på då. Och medan det femte partisystemet kännetecknas av att demokraterna ofta hade både Vita huset och kongressens båda kammare, så uppstår ett normalläge där vi har så kallad divided government, alltså att ett parti inte kontrollerar alla tre då. Det gör oftast att det uppstår ett dödläge, så att det sjätte partisystemet har ibland också kallats för dödlägets era då, kan man säga. Valet av Richard Nixon 68 då, och även om valet 72 blir ju starten på den här eran där republikanerna gör en slags comeback och tar över som det aningen mer dominerande partiet av de två igen då, som man hade tidigare under en väldigt lång stund av historien efter inbördeskriget. Republikanernas framgång kom ju i en tid när partiernas förutsättningar för kampanjer förändrats en hel del jämfört med tidigare. Flera faktorer som också då gynnar republikanerna då. En förändring var ju kommunikationen mellan politiker och väljare då. Ett av Franklin Roosevelts främsta verktyg hade ju varit att hans utnyttjande av radion, där han höll sina berömda tal eller såna här fireside chats till exempel då. Och i de här så blev ju hans röst väldigt känd då. Med start 1960 så slog ju tv igenom och rösterna hade ju helt plötsligt fått ett ansikte. Den här själva debatten 60 mellan Nixon och John F. Kennedy var ju känd, och Nixon var ju kanske minst lika bra debattör då, men Nixons lite svettiga och bistra ansiktet hade inte alls gått hem hos tv-tittarna så som Kennedys skärmiga uppsyn då, medan radiolyssnare på den här debatten hade tyckt att Nixon vann då. Republikanerna skulle ju då framöver vinna väldigt stora framgångar på, inte minst på 80-talet då, med den forna skådespelaren Ronald Reagan som gick väldigt bra hem i tv-rutan. Så här var ju också en fördel för republikanerna. Förändringar i kampanjorganisering och finansiering gynnar också republikanerna. Presidentkandidaterna började allt mer lita på sina egna personliga kampanjorganisationer och blev allt mindre beroende av partiernas organisation då. Och den här trenden kulminerade lite grann i valet av Richard Nixon. Det slår igenom lite grann med valet av Nixon 1972. Eftersom han då fullt ut litar på sin så kallade Committee to Re-elect the President, förkortat CREEP. Och de här CREEP lyckas ju med den mest omfattande presidentkampanjen och samlar ihop mer pengar än någon kampanj dittills då. Vilket ger då Nixon är en väldigt, väldigt övertygande seger i valet 1972 då. Sen är det klart att själva ordet creep kan ju kanske vara lämpligt, för det var ju också lite creepy eftersom det var den här kampanjen som också bidrog till Watergate-skandalen sen då. Men den här utvecklingen med personliga kampanjer och stora pengar har ju såklart sina baksidor då, som man försökt att tämja ända sedan dess då, i olika omgångar, fortfarande än idag då. Redan om man backar tillbaka till Martin Van Buren då, som betyder mycket för partisystemet, som jag hoppas ni minns från tidigare avsnitt. Han hade ju varit en av de första med att se vinster då med fungerande partier. Han hade menat att partierna var ett verktyg för att tygla individuella ambitioner då. Nixon, Creep och den här Watergate-skandalen visar ju med all tydlighet hur illa det kunde gå med ambitiösa och skrupellösa politiker som då driver egna kandidaturer och kampanjer då, så att säga. Men trots olika förslag på åtgärder så hade ju pengar och personliga kampanjer kommit för att stanna, och betydelsen av pengar för kampanjer var ju ytterligare en sak som gynnade republikanerna under det här sjätte partisystemet, eftersom de mer än motståndarna lyckas då identifiera sig som partiet för affärsvärden och låga skatter och hade lättare att få in pengar för kampanjen då. Så republikanska kandidater från egentligen Nixon och framåt var ju oftast betydligt mer framgångsrika med att samla pengar än sina demokratiska motståndare, och republikanerna var också snabbare att utnyttja teknik och massmedia för att just samla in pengar också då. Så demokraterna halkar liksom lite efter i den här eran. Även på ett annat plan då, eftersom effektivt kampanjande på nationell nivå inte längre heller med liksom tv och liknande var förknippat med den här gräsrotsorganisationen på delstatsnivå. Demokraternas styrka hade ju tidigare legat i deras förmåga att mobilisera då, medborgarrättsorganisationer, lokala fackförbund och liknande då. Medan då republikaner som Nixon och Reagan, de kunde i sina kampanjer lite grann då runda gräsrotskampanjerna och istället satsa då stora belopp på tv-reklam och liknande. Så här är ett antal liksom strukturella faktorer som gynnar republikanerna på 70-80-talet. En annan förändring som är tydlig under den här, börjar bli tydligt under det sjätte partisystemet, men som egentligen är en ganska långsam förändring som går oerhört sakta, det är ju också att partierna, man kan säga under åren från 68 till 1980, gör en ideologisk renodling där Demokraterna blir mer ett renodlat liberalt parti och Republikanerna blir ett mer renodlat konservativt parti. Och det här är en oerhört långsam och ganska komplex process som man i princip också kan se på än idag när vi pratar om polarisering då, så att säga. Demokraterna lägger ju sin liberala grund genom två tidsperioder av stora reformer då. Dels Roosevelt lägger ju första byggstenen med sin nya giv då, och Kullman kommer med Lyndon B. Johnsons Great Society-satsning då. Och det här gör ju att Demokraterna mer och mer blir identifierat som ett liberalt parti då. Demokraterna förespråkar en aktiv stat, ekonomiska reformer, medborgerliga rättigheter för minoriteter och en öppenhet för nya sociala värderingar. Samtidigt blir ju då Demokraterna mer och mer identifierade som ett konservativt parti. De förespråkar en mindre aktiv stat, mindre offentliga ekonomiska satsningar och mer traditionella sociala värderingar. Utrikespolitik blir Republikanerna dessutom det parti som är mest antikommunistiskt och förespråkar liksom hårdare tag mot Sovjetunionen under kalla kriget då. Men även om den här utvecklingen kanske renodlas ytterligare under senare delen av 1900-talet, så kan man komma ihåg att båda partierna traditionellt hade haft både liberala och konservativa politiker. Det kan man nästan glömma idag när det, liksom det är så partierna har gått i den här renodlade riktningen. Men båda partierna hade ju en tradition av att ha både liberala och konservativa politiker då. Men successivt blir då konservativa demokrater och liberala republikaner allt färre i partierna här i början av det sjätte partisystemet då. En orsak till att många liberala republikaner hade stannat kvar i det republikanska partiet historiskt var ju att vissa traditionella grupper som inom demokraterna stack väldigt mycket ögonen på dem och gjorde det för många liberala republikaner lite omöjligt att samarbeta eller tillhöra demokraterna då. Den första gruppen var fackliga ledare. Många liberala republikaner hade ju många år av samarbete med stora företagsledare, och de som var imponerade av dem avskydde ju samtidigt då fackens strejker och vad man såg som laglöshet då. Den andra gruppen var ju demokraternas bossar och politiska maskiner som fortfarande under första halvan av 1900-talet var väldigt starka på många håll då. Många republikaner förknippar ju de här politiska maskinerna med korruption och organiserad brottslighet och med, till viss del med all rätt naturligtvis också då. Och den tredje gruppen var ju den rasistiska Solid South och den demokratiska södern som fortfarande förtryckte afroamerikaner och förknippade med förräderiet från inbördeskriget och segregation då, så att säga. Och liberala republikaner hade som strategi att liksom acceptera nya given arvet och att samarbeta med demokraterna i frågor som de ansåg viktiga, men att samtidigt vara kritiska mot de här andra grupperna inom det demokratiska partiet då. Men en efter en så försvagas de här grupperna inom demokraterna, som gör att liberala republikaner inte längre hindrades från att eventuellt byta parti då. Det sker ju reformer över hur städer ska styras och hur kontrakt upphandlas och hur offentliga jobb tillsätts utifrån kompetens och sånt, som gjorde att de här politiska maskinerna och städernas bossar försvann som en maktfaktor i demokraterna då. Rasismen i söder minskar ju också i takt med att medborgarrättsrörelsen i början av 60-talet får igenom en del reformer då. De mest rasistiska demokratiska guvernörerna blir ändra mindre konservativa och fick ge upp segregeringen, eller så fick de separera sig från partiet på ett sätt som till exempel Strom Thurmond och George Wallace gjorde med sina tredjepartikandidaturer som jag pratat om tidigare då. Ett antal konservativa demokratiska politiker i södern bytte ju dessutom under de här åren partiet till republikanerna, så gick i motsvarande andra riktningen då, så att säga, vilket gjorde att liberala republikaner kunde gå i mot demokraternas håll då, så att säga. Och även fackens inflytande och medlemskap minskade rejält då. På 1970-talet så var inte facken längre någon större kraft att räkna med i det ekonomiska och politiska livet i USA då. Starka fackliga ledare som Jimmy Hoffa hade ju till exempel stoppats då. Och för liberala republikaner, alltså både politiker och väljare, så var ju de här tre gruppernas minskade inflytande i demokraterna något som gjorde att demokraterna helt plötsligt var ett parti som man kunde tänka att både samarbeta och byta till då. Så där har vi liksom en slags pull-faktor, att man kan tänka sig att gå med i demokraterna som liberal då. Samtidigt fanns också en så kallad push-faktor då, för under den här samma tiden, samma era, blir ju också det republikanska partiet mer konservativt, och när politiker som Barry Goldwater och Ronald Reagan använder väldigt hård retorik och hotar att montera ner då nya given-systemet, så blev ju det forna partiet, alltså republikanerna, allt mindre attraktivt att stanna kvar i om du var liberal då, så att säga. Så att det här underlättar ju då och gör att många liberala väljare och politiker kan byta över till demokraterna från republikanerna. Samma typ av ideologiska renodling skedde ju sakta säkert även för demokraterna då. Historiskt hade ju demokraterna varit ett väldigt konservativt parti då. Under de första 100 åren av sin existens hade ju partiet förespråkat en liten och passiv federal stat, motsatt sig både offentliga satsningar och svartas rättigheter och i för den delen även slaveriets avskaffning. Och demokraterna hade ju också ställt sig bakom de här två institutionerna som republikanerna avskydde som mest, slaveriet i södern och salonen i norr då. Och demokraterna hade ju liksom från sin start under hela 1800-talet varit ett kraftigt konservativt parti då. Och vid första anblick så kan ju demokraterna på 1900-talet förefalla vara till ett omvänt parti då jämfört med 1800-talet. Men demokraterna hade länge en väldigt stark konservativ tradition som levde kvar då. Till och med Woodrow Wilsons Federal Reserve hade till exempel starka lokala grenar. Många av Nya Givens program var delegerade ut till delstaten och nådde aldrig fram till afroamerikaner till exempel. Och konservativa demokrater, främst i södern då, men även andra, var ju de som satte stopp för Roosevelts ytterligare förslag på reformer redan innan andra världskriget och hans försök att driva igenom en andra så kallad Bill of Rights på 40-talet som inte kom någon vart då, så att säga. Och det var ju ett ledande antal demokrater som hade en otroligt ljum inställning till medborgerliga rättigheter för afroamerikaner och andra grupper. Inte bara då, om man säger, rasisterna i södern då. Kennedys främsta hjärtefrågor till exempel när han blev president var ju snarare frihandel och utrikespolitik än någon form av inrikesliberal politik då, så att säga. Och fram till 80-talet så fanns det fortfarande många konservativa politiker och väljare bland demokraterna. Demokraterna var inte ett lika tydligt liberalt parti som är idag då. Men samma sak här då, mellan åren 68 till 80 sker en förskjutning där en hel del konservativa demokrater börjar byta över till republikanerna på samma sätt som liberala republikaner byter i motsatt riktning till demokraterna då. Och en orsak är utrikespolitiken där det sker en svängning där man kan säga att partierna på många sätt byter plats på slutet av 60-talet. Och ser man tillbaka då från första världskriget och fram till Vietnamkrigets eskalering så hade ju demokraterna alltid varit liksom, om man säger, krigspartiet som ville satsa på militären och så vidare. Republikanerna hade varit det lite mer isolationistiska partiet där många röstat emot första världskriget då, till exempel. Och medan demokraten Kennedy hade velat rusta upp hade republikanen Nixon förespråkat försiktighet i valet 1960 då. Men i slutet av 60-talet så byter det här. Republikanerna och Nixon driver ju på Vietnamkriget och demokrater som Robert Kennedy och Eugene McCarthy kritiserar kriget. Men konservativa demokrater fortsätter att och stödjer gärna en republikansk utrikespolitik som hade då en hård hållning gentemot kommunismen och Sovjet då. Och en annan viktig svängning utöver utrikespolitiken är ju också södern då. Lyndon B. Johnson säger lite skämtsamt att demokraterna har förlorat södern för en generation när han skriver under Civil Rights Act 1964 och året efter då med Voting Rights Act. Det är ju två viktiga milstolpar för medborgarrättsrörelsen som man verkligen avskyr i södern då. Samtidigt är ju svängningen av södern inte så abrupt som många vill få det till, så att säga. Det är en del av den här väldigt långsamma ideologiska skiftningen då. Redan på 50-talet var ju inte södern så särskilt solid som man kan tro då, så att säga. Både Eisenhower och Nixon hade ju gått starkt i södern redan i valen 1952 och 56 och 60 då med stöd runt 48% av väljarna. Och från och med valet av Nixon 68 framåt så vinner ju republikanerna presidentvalen i södern då. Enda undantaget är ju 76 när Jimmy Carter vinner då. Och han är ju själv från södern då, så att säga. Så under åren 68-80 började allt fler i södern rösta republikanskt istället för demokraterna i presidentval. Men presidentval är ju såklart inte allt ur ett partipolitiskt perspektiv. Man ska komma ihåg att under samma period var demokraterna fortfarande det dominerande partiet i kongressval och lokala val. Och samtidigt som nästan hälften av väljarna i södern redan 1960 stödde republikanen Nixon så vann republikanerna bara 9 av 126 platser från södern i representanthuset då. Så i vissa lokala val finns ju inte ens det republikanska partiet. Och att inte ställa upp som demokrat var på många ställen liksom i princip som att gå ett politiskt självmord. Så här får man skilja lite grann på liksom presidentval och andra val. För att ser det här ur ett större partipolitiskt resonemang då när det gäller Söderns skifte då. Det är ju först när demokraterna börjar representeras av en mer liberal generation av Vietnamkrigskritiker i samband med kanske från start från mellanårsvalen 1974 då efter Watergate-skandalen som liksom republikanerna börjar ta för sig i kongressval och lokala val i Södern. Och det är först på 1980- och 90-talet som Södern verkligen blir ett republikanskt fäste i alla sortens val då. Så de här svängningarna i utrikespolitik, medborgarrättsrörelsen, kritik mot Vietnamkriget tillsammans då med det här liberala arvet från Nya Given och Great Society gör ju då att demokraterna blir ett mer liberalt parti där konservativa demokrater blir allt färre och lämnar partiet för republikanerna. Den här utvecklingen inom partierna, den långsamma ideologiska rörelsen märks inte i valet 1976 då. Då är det den sittande presidenten Gerald Ford som tar över efter att Nixon avgår från Michigan i norr då. Vinner ju över Reagan i det republikanska primärvalet. Så att här är ju den mer liberala republikanen som nomineras då. Och sen så förlorar ju då Ford mot Jimmy Carter från Georgia som i sin tur då är mer konservativ och har vunnit mot mer liberala demokrater i demokraternas primärval. Så det här, både Ford och Carter är ju här 76 lite grann som från en tidigare era, liksom en klassisk nord mot syd. Båda hade svag ställning i sina partier och båda hade många partikamrater som var misstänksamma mot dem. Så valet 76 är kanske mer en symbol för något som varit än en slags symbol för framtiden. För den här ideologiska skiftningen blir väldigt, väldigt tydligt efter 1976 då, när båda partierna under 80- och 90-talen genomgår en slags vitalisering som vi ska kika närmare på.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Som vi såg tidigare så var varken Eisenhower eller Nixon speciellt konservativa. Den dittills mest konservativa republikanska kandidaten som försökte att bli president var ju Barry Goldwater som hade misslyckats fatalt då 1964. Men det här förändras på 1980-talet då, och särskilt när Reagan tar vid där Goldwater slutade, men på ett sätt där han är betydligt mer populär och framgångsrik, inte minst då genom just ökad finansiering av kampanjerna och att TV har slagit igenom rejält då, så att säga. Valet 1980 blir oerhört viktigt för republikanernas utveckling. Man kan säga att det är då de konservativa inom partiet segrar till slut över de liberala falangerna och verkligen man slår spiker i kistan då för att bli ett konservativt parti då. Det finns ju en liberal republikan, John Anderson, som är kongressledamot från Illinois, som kandiderar som oberoende efter att ha hoppat av primärvalet. Och när Anderson hade faktiskt svenskt påbrå då, med barn till svenska immigranter. Och undersökningen visade innan valet att Anderson hade relativt stort stöd, så mycket som 22% i förhållande till Ronald Reagan och Jimmy Carter då, som är de som kandiderar i övrigt då. Men i slutändan så får han bara 6% av rösterna. Det är ju förhållandevis lite, men mot bakgrund av att han på en väldigt kort tid skulle skapa ett slags parti och ett valprogram och kvalificera sig för olika val och samla in pengar och så vidare, så gör han ju en väldigt bra insats ändå som oberoende kandidat då. På 80-talet tar ju republikanerna några steg högre ut på den politiska skalan då, och förflyttningens stora arkitekter är ju presidenterna Ronald Reagan och George Bush då, tillsammans med representanthusets talman Newt Gingrich. Och de använder framförallt tre frågor för att gå till motattack mot demokraterna då: kriminalitet, välfärd och skatter då. Fram till 60-talet har ju kriminalitet i USA i mångt och mycket varit en lokal fråga. Och i slutet av 60-talet utbryter ju en rad upplopp då ut i många amerikanska städer. Och kriminaliteten går upp då. Vi har bland annat det här Watts-upproret till exempel 1965. Republikanerna menar ju att demokraternas hållning är alldeles för mesig. Att de är, som man klassiskt brukar säga, soft on crime då. Och istället gör man då kriminalitet till nationell fråga och blir ett så kallat lag- och ordningsparti då. Nästa attack kom ju då mot välfärden. Efter nya given så hade ju federala välfärdsåtgärder varit relativt okontroversiella när det gäller exempelvis familjer som hade barn med särskilda behov och liknande. Men när utgifterna ökar för det här i takt med att innerstäderna i de stora städerna förfaller med många splittrade familjer, kriminalitet och ensamstående mördare, så kunde de här välfärdsåtgärderna attackeras av republikanerna. Och när republikanerna gjorde välfärdskostnader till en viktig fråga ville man då framställa sig som partiet som stod för hårt jobb och medelklassvärderingar då. Republikanerna vill också anamma ett nytt sätt att se på skatter och offentliga utgifter. Tidigare hade många moderata republikaner i grunden accepterat den keynesianska modellen och som demokraterna utgick ifrån sedan nya givens dagar, där man kunde leva med budgetunderskott i dåliga tider för att expandera och skjuta fart på ekonomin i dåliga tider för att sedan spara och minska budgetunderskottet i goda tider. Och de kritiserade inte demokraternas princip utan snarare på vilka områden och satsningar man prioriterade i olika tider så att säga. Men konservativa republikaner, de ville ju inte se något budgetunderskott överhuvudtaget. De krävde ju federala skattesänkningar, men att man också parallellt med de här skar ner motsvarande utgifter i budgeten för att undvika budgetunderskott. Och båda inställningarna hade ju sina baksidor då. De moderata republikanerna stack ju inte ut tillräckligt mycket från de demokratiska motståndarna. Och de konservativas taktik innebär att skattesänkningar sällan gjordes då man i så fall behövde minska ekonomiska program som var populära hos väljarna och då därmed fick lite svårt att väljas då. Men på 80-talet så började republikanerna att använda ny taktik som i mångt och mycket kan kopplas till Ronald Reagan då. Han började använda budgetunderskott som ett sätt att skapa skattesänkningar genom att först driva igenom skattesänkningen och sen be kongressen att dra ner på budgeten för att finansiera de här skattesänkningarna och reglera budgetunderskottet då. Ett bekymmer var ju naturligtvis att det var svårt för många politiker att argumentera emot Reagan. Att inte sänka skatter för att folk skulle få mer kvar i plånboken är ju svårt att argumentera emot. Men att sen dra ner på budgeten och välja bort olika ekonomiska program var ju inte lika populärt såklart då. Resultatet blir då ett större budgetunderskott, lite som privatpersoner och kreditkort. Alltså det är lätt att köpa, svårare att välja bort saker sen för att betala kreditkortsräkningen helt enkelt. För Reagan var det emellertid en bra taktik då som både gjorde honom populär samtidigt som han minskade den federala staten och dess utgifter. Och fram tills idag så har inte kongressen någonsin mer drivit igenom något större federalt program i stil med Nya Given eller Great Society. Så här är verkligen en kursändring i amerikansk politik då. Republikanerna under 80-talet gynnas ju också av kalla kriget då, och deras hårda ställningstagande mot Sovjet då, där Reagan stod för en slags upprustning militärt. 80-talet är också en period då republikanerna starkare än någonsin tar hjälp av den religiösa kristna högern då. Och på högerkanten i samhället hade det länge funnits en kärna av protestantiska evangelister och liknande. De hade ju varit aktiva redan på 20-talet. Vi pratat om den här Scopes-rättegången då, eller ap-rättegången på 20-talet som handlar om hur man ska lära ut skapelseberättelsen eller Darwins läror. Men även Barry Goldwater hade ju flörtat med den religiösa högern i valet 1964. Men med start på 70-80-talen skulle ju många inom den religiösa högern bli mer och mer involverade i politiken, och där stöttade man då republikanerna. Så Ronald Reagan får ju väldigt stort stöd av den religiösa högern under 80-talet. Och det är nu som republikanerna börjar förknippas allt mer då med ett antal moraliska frågor som aborträtt och preventivmedel, homosexualitet, pornografi, droganvändning och så vidare. Och det här gör ju då att man lockar många väljare från den kristna högern genom att vara emot många av de här aspekterna så att säga. Om republikanerna vitaliseras på 80-talet under Reagan så gör demokraterna det på 90-talet under William Bill Clinton då. Clinton han utmålar sig ju som något man kallar för en new democrat då. Precis som Reagan omdanar han partiet lite och anser inte att man kan fortsätta i de gamla hjulspåren då. Han borde sträva efter en balanserad budget och förändra många demokraters syn på just välfärd och brottslighet för att kunna konkurrera med republikanernas syn som Reagan hade satt då. Både som guvernör i Arkansas och som president är han mindre benägen att benåda brottslingar och stödjer väldigt mycket satsningar på polisen. Och när det gäller välfärd så lovar Clinton att, som man säger då, citat, end welfare as we know it. Och man ska komma ihåg att demokraterna hade tappat en hel del vita medelklassväljare till republikanerna under 80-talet. Man brukar ju kallas då för Reagan Democrats då, som hade känt sig lite stött av demokraternas fokus på minoriteter och fattiga och kände att Reagans budskap mer tilltalade deras medelklassideal då. Och för att vinna tillbaka de här väljarna så går det demokratiska partiet mer från vänstern till mitten i politiken. Och det gör man då framgångsrikt. Och det misslyckas ju först i valet 1988 när Michael Dukakis är demokraternas kandidat. Då. Men man lyckas 1992 under Bill Clinton då, så att säga. Clintons seger kom ju lite oväntat över George Bush senior då. Det kan ju delvis förklaras genom en väldigt stark oberoende kandidat i form av Ross Perot då, som i valet 1992 fick hela 19% av väljarrösterna då. Den här framgången blir så stor att han också sen formellt sett bildar ett politiskt parti då, som kallas för Reform Party 1995 då. Men valet året efter då, presidentvalet 1996, så gick det inte riktigt lika bra. Då får han bara 8% av valrösterna. Sen är ju Perots stöd väldigt utspritt, så han vinner ju inte några elektorsröster på samma sätt som Thurmond och Wallace hade gjort, eftersom deras stöd varit så koncentrerat i södern då, så att säga. I valet 1902 gick Perot väldigt hårt åt den sittande presidenten George Bush och hans föregångare Reagan, och han kritiserade dem som oansvariga politiker som tillät väldigt stora budgetunderskott då. Och Perot kostade ju republikanen Bush väldigt många väljare, och Perots 19% var ju det bästa som en kandidat utanför de två etablerade partierna fått sedan det historiska valet 1912 då. Och tack vare det här så kunde ju demokraten Clinton då vinna, trots att han inte fick säkert många fler röster än vad Dukakis hade fått 4 år tidigare då. Så på det här viset så liknar ju valen 1912 och 1992 lite grann varandra. Woodrow Wilson och Clinton vinner ju mycket på grund av en splittring i motståndarleden. Alltså Wilson vann ju på grund av att Teddy Roosevelt tagit väldigt många röster från republikanen William Taft eftersom de hade splittrats. Och precis som Wilson hade Clinton också tagit rygg på Perots kritik av Bush då, genom att balansera budgeten och inte satsa på kostsamma ekonomiska program, trots att det var många demokrater som önskade sådana. Så att det finns en viss likhet mellan de här valen då. Demokraterna vinner ju både Vita huset och kongressens båda kammare 1992, och demokraterna vädrar ju lite vind i seglen då, men samtidigt som Clinton inleder en period där demokraterna återigen kan vinna Vita huset, så tappar man sitt grepp om kongressen redan 1994, 2 år senare då, när republikanerna tar över både senaten och representanthuset då. Och en väldigt viktig orsak till de här förlusterna var ju Clintons misslyckade försök att skapa ett nytt sjukförsäkringssystem då. Sjukförsäkringsförslaget var ju det enda undantaget som Clinton försöker driva igenom som ett ekonomiskt välfärdsprogram då. Annars satsar ju inte han på några större välfärdsreformer då. En annan orsak till förlusten är ju motståndarna och den kursändring och koordinering som republikanen Newt Gingrich framgångsrikt driver igenom då med sitt Contract with America då, när han liksom styr upp kongressledamöterna ur det republikanska partiet och skapar ett gemensamt program för dem då, så att säga. För om man jämför det femte och det sjätte partisystemet, så ideologiskt så skiljer de sig inte så himla mycket åt. Och demokraterna förespråkar en mer aktiv stat och mer liberala värderingar, och republikanerna vill ha en liten stat och mer konservativa värderingar. Men det har ju skett då vissa förändringar då. Dels det som jag har sagt, att de två partierna har blivit betydligt mer ideologiskt renodlade. Inom republikanerna fanns allt färre liberala och inom demokraterna fanns allt färre konservativa. Och det, en annan sak som framförallt gör att de här två partisystemen skiljer sig åt är ju också det geografiska stödet då. De stora städerna och mer urbana tätbefolkade regioner tenderar att bli väldigt demokratiska fästen, medan glesbefolkade landsbygds- och jordbruksområden tenderar till att bli starka republikanska fästen då. Den stora skillnaden är ju trots allt södern då som svängt från att vara solitt demokratiskt till att bli solitt republikanskt. Och samtidigt som det är viktigt att poängtera att det är då vita i södern som är republikaner, medan afroamerikaner och judar och många andra fortfarande är lojala demokraterna i större utsträckning då. En annan orsak som förklarar en del i det sjätte partisystemet är just religion, som jag nämnde tidigare. Religion har ju alltså alltid varit en viktig faktor i partipolitiken, där traditionellt så katoliker och judar har varit en hemvist för demokraterna och protestanterna i republikanerna. Det har vi pratat om flera tillfällen tidigare då. Men idag är det ju i det här sjätte systemet, så är det snarare med fåundet också att vilken religion man tillhör spelar mindre roll än just hur religiös man är eller inte. Undantaget kanske afroamerikanska protestanter och judar som fortfarande är demokrater oavsett då. Men om man tänker sig vita protestanter då och katoliker, så gäller det i princip i det sjätte partisystemet att ju mer religiös eller mer troende man är, desto större chans att man röstar republikanskt, och ju mindre troende, desto större chans att man röstar demokratiskt då. Och i valet 2000 så var ju faktorn hur ofta du går i kyrkan en väldigt mycket tydligare indikator på vilket parti en väljare röstat på än exempelvis inkomst eller utbildningsnivå då. Så ett antal demokrater som Bill Clinton och Al Gore försökte ju båda visa upp en stark tro i något slags försök att tvätta bort den sekulära stämpeln som demokraterna hade fått. Kan väl reflektera att det kanske inte gick så jättebra för Clinton utifrån Lewinsky-skandalen kanske. Det som framförallt utmärker det sjätte partisystemet som annorlunda jämfört med tidigare är ju hur systemet så att säga fungerar funktionellt då. Det sjätte partisystemet har ibland kallats för divided government eran eller dödlägets era. Och jämfört med väldigt många tidsperioder tidigare så har det med få undantag varit så att det har rått så kallad divided government. Alltså att partierna haft svårt att få kontroll över både Vita huset och kongressens båda kammare då. Tittar man under åren 1968 till 1992 så valde väljarna nästan uteslutande republikanska presidenter då, Jimmy Carter undantaget, till Vita huset. Men samtidigt dominerade demokraterna i kongressen då, förutom en kort period 80-86 när republikanerna hade majoriteten i senaten. Sen vände det här 92, men med samma form av dödlägen då. Bill Clinton tar över Vita huset, men efter bara 2 år så tar republikanerna över och börjar dominera kongressens båda kammare med majoriteter. Och det är liksom lite grann som att väljarna inte vill att ett parti ska dominera för mycket, och att man då är villig att testa olika kombinationer av dödläger då, så att säga. Båda partierna har ju varsin period av vitalisering, som vi såg republikanerna på 80-talet under Reagan och demokraterna på 90-talet med Clinton. Men inget parti har ju heller lyckats dominera på samma sätt som tidigare då. Det är väldigt jämnt. Vinstmarginaler i presidentval och fördelningen av platser i senaten och representanthuset har varit oerhört jämnt mellan partierna. Mer jämnt än någonsin tidigare i många fall då. Och det här jämna dödläget kanske bäst speglar sig i det här jämna valet år 2000 mellan Gore och Al Gore och George W. Bush då, så att säga. Och när George W. Bush tog över 2000 så inledde republikanerna ett antal år av dominans med kontroll i både Vita huset och kongressen då under åren 2000-2006. Utrikespolitiskt fick han ju stor makt efter 11 september då, och det gjorde att många trodde att dödlägets era var över, att man gått in i en ny era av republikansk dominans då. Men 2006 hade ju redan Bush och republikanernas grepp börjat försvagas, och i mellanårsvalet vann ju demokraterna tillbaka kongressen, och bara 2 år senare, 2008, så vinner ju Obama då Vita huset. Och då uppstår samma sak. Obama och demokraternas seger var ju dessutom väldigt stor, och den största demokratiska segern sedan Lyndon B. Johnsons seger över Barry Goldwater 1964. Dessutom vann man då klara majoriteter i kongressens båda kammar, och helt plötsligt börjar ju folk då tala om att det nu kanske är en ny era av demokratisk dominans, och att republikanerna som var svaga minoritetsgrupper skulle få en väldigt svår framtid. Men bara 2 år senare så tappar ju demokraterna representanthuset, och dödläget kom åter då, så att säga. Och det här är också ett mönster som återupprepas med Donald Trump. 2 år av majoritet, sen tappar representanthuset till motståndarna. Och när nu både Clinton, Obama och Trump, som de tre av de senaste presidenterna, gjort samma resa då, att man får 2 år med majoritet i kongressen för att sen tappa till motståndarna, så talar man om att Biden nu måste skynda sig då sina första 2 år, för sen är det kört. Det har nästan blivit ett begrepp att man tappar till ett divided government-läge efter 2 år ifall man vinner rubbet då, så att säga. Och idag kan man ju nästan inte tänka sig ett president- eller kongressval som inte är jämnt. Men svängningarna bland väljare mellan 1996 och 2016 har ju varit minimala sett ur historien då. Om någon idag skulle förlora som Herbert Hoover gjorde 1932 mot Franklin Roosevelt eller som James Cox gjorde 1920 mot Warren Harding, ja, då skulle det vara väldigt roligt att höra vad man säger i media nu när man hela tiden förespår ett partis dominans utan att dra tillbaka de historiska röda tråden så att säga. Nivån av jämnhet i det sjätte partisystemet är egentligen otroligt om man tänker. Och 2016 fick Trump exempelvis 1% mindre röster än Romney 4 år tidigare. Då. Trump tappade röster från högutbildade men vann röster från lägre utbildade. Och förlusten kostade honom ingen delstat medan den lilla ökningen gjorde att han vann 100 elektorsröster i Florida och Rostbältet istället då. Och i det sjätte partisystemet är partierna också starkare nationellt än någonsin tidigare då. Fram till 1980-talet så var ju partierna delstatsorganisationer som träffades i en koalition vart fjärde år för att utse presidentkandidater och de nationella samordnande organisationerna var ju väldigt svaga jämfört med många andra länder med begränsade budget och begränsat inflytande i delstaterna och väldigt få regler för hur delstaterna skulle välja kandidater till nationella poster. Då. Men med start på 80-talet så började partierna, först republikanerna sen demokraterna, att förstärka och utveckla sina nationella organisationer. Och nationella partiregler begränsar delstaterna och pengar börjar samlas in till kandidater på nationell nivå. Så även om de amerikanska partierna fortfarande med internationellt mått är starka på lokala och delstatsnivå så finns en starkare nationell partiorganisation som både stöttar och ställer krav på ett sätt som varit otänkbart liksom tidigare i landets historia. Det sjätte partisystemet har ju också två tredjepartier utöver då Ross Perot och hans Reform Party. Då. Det ena är ju Libertarian Party, då, ett libertarianskt parti. Kanske få som tänker på det idag, men partiet grundades redan 1971. Och den utlösande frågan handlade egentligen om guldstandarden för valuta då. Man bildade ju efter andra världskriget det så kallade Bretton Woods-systemet för att stabilisera världsekonomin. Och det här systemet byggde ju på att andra länders valuta värderades i förhållande till den amerikanska dollarn som i sin tur då backades upp av guld. Och det här systemet funkade ju väldigt bra till en början. Men när andra länders ekonomi hade återhämtat sig och komma ikapp i USA på 60-talet så började dollarn bli lite mer instabil då. Både tappa i värde och att världshandeln var så stor att guldreserven inte längre kunde backa upp dollarn då. Och när andra länder började ana en ekonomisk kris i början av 70-talet och började kräva att växla sina dollar till guld så agerade ju Nixon snabbt och stoppade möjligheten temporärt. Men det hade gått så mycket ut för att hela det här Bretton Woods-systemet kollapsade 1973 då. Och i samband med Nixons agerande 71 så infördes en tillfällig priskontroll där löner och priser tillfälligt frös för att hindra inflation då. Och de här åtgärderna var spiken i kistan för vissa som efter det då skapade libertarianska partiet och menar att den federala staten blivit alldeles för centraliserad och alldeles för mäktig då. Så grunden för det libertarianska partiet var ju personlig frihet, vilket ju kan höras på namnet. Och man förespråkar en personlig frihet både ekonomiskt, civilt och utrikespolitiskt. Då. Så ekonomiskt är man ju renodlade liberaler sett till ordets ursprungliga betydelse, det vill säga att man förespråkar en minimal stat, nästan en så kallad nattväktarstat eller renodlade marknader enligt de här laissez-faire-principerna. Då. Man förespråkar fri marknad, låga eller inga skatter och eliminering av välfärd. Då. Det är ju ideologiskt sett ganska nyliberalt skulle man säga, kanske i Europa då, medan det man kanske kallar det mer fiskalt konservativt om man säger i USA då. Och på den amerikanska skalan gör det partiet nästan mer ekonomiskt konservativt och närmare republikanerna och högern än demokraterna då. Civilt är man ju också väldigt liberala och förespråkar starka civila rättigheter som homoäktenskap, hbtq-rättigheter och fri abort, legalisering av cannabis, fri invandring och renodlad separation mellan stat och kyrka. Då. Så civilt är man kanske närmare demokraterna än republikanerna. Definitivt i den andra änden av skalan sett från den religiösa högern i alla fall. Utrikespolitiskt vill man ju vara neutral och alliansfria, vilket gjort att man har tagit avstånd från krigsinsatser och internationella samarbeten. Då. Själva kombinationen av att vara fiskalt konservativa och socialt liberala gör ju att man under åren varit ett tredje parti som kunnat locka väljare både från höger och vänster och både konservativa och liberaler då. Rent väljarmässigt så har man ju inte varit ett så framgångsrikt tredje parti då. Vid ett tillfälle har man faktiskt vunnit en elektorsröst när en så kallad faithless elektor från Virginia som egentligen hade valts för att rösta på Nixon i valet 1972 istället lägger sin elektorsröst på libertarianerna. Och eftersom deras vicepresidentkandidat var Toni Nathan, en journalist och framgångsrik affärskvinna, så kan man ju notera att det blev första gången som en kvinna fick en elektorsröst, även om det ändå var ett grovt misstag, eller vad man ska säga, felberäkning. Sen starten har ju libertarianerna i princip varit med i alla nationella val och många lokala. 1980 fick man röster i samtliga 50 delstater, så det första tredje partiet att få det sen Theodore Roosevelt 1912, så det är ju en bra insats då. Partiet har ju dock haft svårt att komma över 1% röster i de flesta val, men lyckats några gånger då. Den största framgången kom ju ganska nyligen här, 2016, när partiets kandidat Gary Johnson fick 4,4 miljoner röster då, 3,3% av totalen då. Och det finns ju definitivt ett ideologiskt intressant mittfält där man, beroende på utvecklingen för republikanerna, skulle kunna konkurrera i framtiden om man får spekulera lite. Man tilltar idag i många klassiska amerikanska värden med konservativ hållning ekonomiskt och att kritisera big government, något som till exempel Tea Party-rörelsen visat kan vara framgångsrikt, och samtidigt som man kan locka väljare som är mer civilt liberala då och inte gillar den här omoderna hållningen som den kristna högern står för då. Så skulle republikanerna helt hamna i den kristna högerns klor och inte alls hänga med bland i den yngre generationen, så skulle ju libertarianerna kunna kanske börja konkurrera på allvar då. Men det är ju mina egna spekulationer bara. Ett annat parti som de flesta har hört talas om är ju Green Party, alltså det gröna partiet. Och det är ju ett parti som grundades av Birger Schlaug när han var utbytesstudent i USA. Nej, jag skojar bara. Det gröna partiet föddes ju ur ett antal rörelser på 80-talet som sammanstrålade kring just miljöfrågan då, sociala liberala frågor då, pacifistisk ideologi. Och 1991 så grundade man då ett parti för det här då. Och förutom då just miljöfrågan och bättre miljö, så står ju partiet för demokratisering i form av att man vill reformera elektorsystemet, ge alla kandidater lika mycket tv, radio, tid. Man vill använda antitrustlagar för att slå sönder stora mediekonglomerat. Man vill använda FN mer för att lösa internationella frågor och rusta ner den amerikanska militären. Ekonomiskt vill man ha en mer rättvis inkomstfördelning och menar att den rika eliten inte bidrar till samhället som de borde och därför borde superbeskattas då. Dessutom vill man ha en offentligt finansierad sjukvårdsförsäkring då, som är helt offentligt finansierad då. Så att det är ju på många sätt ett ganska rejält vänsterparti för att ändå vara amerikanska mått mätt då. Partiets främsta framgångar kom ju med Ralph Nader i valet 2000 då han vann mer än 2 miljoner röster då, ungefär 2,7% av totalen då, och för det kommer han ju alltid att vara anklagad av demokraterna för att ha orsakat Al Gores förlust i valet 2000, så att det är ett arv som Nader och Green Party får leva med så att säga. Så det var det sjätte partisystemet, präglat av en ideologisk renodling av partierna då, präglat utav andra mer moderna varianter utav valkampanjer och präglad just utav att partisystemet eller hela systemet bygger på det här divided government där ett parti oerhört sällan jämfört med tidigare i historien har majoritet i både Vita huset och kongressen då så att säga. Och där är vi väl idag, och det är ju frågan vad som händer framöver och hur man kan se. Om 20-30 år kanske vi kan se tillbaka och se att det fanns någon brytpunkt här, kanske med valet av Trump eller någonting annat som gör att man kan se tillbaka att starten på ett sjunde partisystem kom här. Men än så länge så pratar man om det sjätte partisystemet som och den här renodlingen ideologiskt pratar man ju kanske mer och mer om idag som en politisk polarisering så att säga. Men det var det sjätte partisystemet. Jag tänkte avsluta den här serien i nästa avsnitt då med en liten sammanfattning och försöka dra lite röda trådar. Vad kan man säga om den här partipolitiska historien? Finns det några gemensamma nämnare och röda trådar som kan vara värt att nämna? Men tills dess får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States
will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.